Filipperbrevet har vi sagt presenteras väldigt ofta som glädjens brev, och det är en glädjens brev. Ordet glädje eller glädje, den uppmaningen och så, finns 14 gånger i det här ganska korta brevet. Men vi har också sagt att den glädje som presenteras i Filipperbrevet är inte en sån här glättig typ av allt är så fantastiskt underbart och härligt och ljuvligt jämnt sorts glädje. Utan Paulus sitter i fängelse när han skriver det här brevet. Det är ett av de så kallade fångenskapsbreven som består av Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filipperbrevet och brevet till Filemon. Och det är klart att för oss flesta svenskar, åtminstone vi som har levt i Sverige större delen av vårt liv, så är det ganska svårt att sätta sig in i det här, att sitta fängslad på grund av sin tro. Det finns liksom inte riktigt på vår karta i vårt land. Men för många, många kristna systrar och bröder, miljontals faktiskt av våra systrar och bröder runt om i världen, så är detta verkligheten. Det är vardagen. Du är ständigt under hot. Du är ständigt under risk att bli avslöjad och attackerad av människor som inte tror som du. Inte så länge sedan det fanns väldigt nära våra gränser. När vi började resa, eller jag började tillsammans med nog att resa in i Lettland strax efter att Lettland hade blivit fritt i början av 90-talet. Vi började resa dit regelbundet, startade en församling. Så mötte jag ett par härliga gamla människor, ganska nedbrutna. Som hade blivit befriade ur fängelse. Som berättade för mig att de hade varit åtskilda, ganska nygifta. Så hade de startat en söndagsskola hemma i sitt kök. Och så hade myndigheterna, KGB eller vilka det nu var på den tiden, kommit på att de har söndagsskola hemma. Arresterat det här ganska unga, nygifta paret. Skilt dem åt, och i 30 år hade de suttit i varsitt arbetsläger. Och så när befrielsen kommer så blir de också fria. Hittar varandra igen. Och det första de gjorde i Ventspils i Lettland efter att ha återförenats och fått tag på en lägenhet, det är att de startar söndagsskola i sitt kök igen. Det är verkligheten för väldigt många. Och Paulus sitter fängslad och talar ändå om glädje. Och den glädje som han talar om, det är en trots allt glädje. Eller en genom allt glädje. En glädje som går långt utöver lyckosamma omständigheter, att allting är perfekt. Och det är ju inte första gången Paulus sitter i fängelse heller. Det är ju liksom the story of his life. Han satt fängslad faktiskt i Filippi första gången han var där. Han hade inte varit där så länge i Filippi, till vilka han skriver det här brevet, när han blev fängslad. Och egentligen så verkar det som, när man studerar Paulus liv, att det är inget större problem för honom. Om man sitter i fängelse eller om han är fri. Och jag kommer tillbaka till det predikan idag. Men församlingen i Filippi är orolig. Man undrar, hur ska det gå med arbetet för evangeliet? Vad händer med oss som församling ifall vår ledare, vår stora apostel, vår Pelle Hörnmark, ska bli dömd och till och med dömd till döden? Och i den första predikan i den här serien så talar vi om bakgrunden. Hur den här församlingen i Filippi verkar ha en alldeles speciell plats i Paulus hjärta. Hur han älskar den församlingen. Och antagligen så beror det lite grann på att det här var den första platsen i Europa som nåddes av evangeliet. Och vi visade från Apostlagärningarna 16 hur Paulus och hans team mötte de här personerna som fick bli de första att få del av evangeliet och få del av evangeliets kraft i Europa, i Filippi. Lydia, som var egen företagare i modebranschen, en besatt slavflicka som blev befriad av det som höll henne fången i okkultism. Och så fångvaktaren, som jag tycker det är en sån häftig berättelse. När Paulus och hans kollega Silas är fängslade och sitter i fängelset och sjunger lovsång, så kommer Guds kraft över det här fängelset. Och hela marken skakar och skakar så att dörrarna till templet, till fängelset, öppnas. Bojorna faller av, alla fångar, inte bara Paulus och Silas utan allihop som sitter där. Och så när fångvaktaren upptäcker det att dörrarna står öppna och liksom bojor har fallit av, så är han beredd att ta sitt liv, för att nu är det kört för honom. Och han rusar in och så upptäcker han att där sitter de allihop. Och det som är så spännande i den berättelsen, det är inte att liksom, hans första fråga är inte vad var det som hände? För det står att han hade legat och sovit, så han hade inte riktigt koll. Det är inte hans första fråga, vad var det som hände? Och hans första fråga inte heller, är ni dumma i huvudet? Varför sitter ni kvar här när dörrarna öppnar och bojorna har fallit av? Utan hans första fråga är, vad ska jag göra för att bli frälst? Och så kommer han till tro, han och hela hans hus, och blir en del. Det är liksom den första församlingen i Filippi, starten för Guds verk in i Europa. Tre människor med helt olika bakgrund, helt olika förutsättningar. Och vet du, det präglar ju församlingen än idag. Vi är olika. Konstiga människor allihop. Om du visste hur konstig du är. Och hur normal jag är. Men det är ju det som är församlingen. Om vi citerade förra veckan Matt Chandler som säger att evangeliet blåser ut dörrarna till våra prydliga små heterogena gemenskaper och skapa en helt ny gemenskap som aldrig hade kunnat formas utan det. Och förra söndagen så predikade André Lundqvist ifrån kapitel 2 och talade om ödmjukhet och vad det innebär att ha det sinne som Jesus Kristus hade. Och jag ska inte gå igenom hela den predikan, fantastisk predikan. Finns på vår podcast. Om du inte var här och du känner att du vill lyssna i fatt, så gå in på pklund.se och klicka vidare till podcast, så finns all undervisning där. Men du som var med för 2 veckor sedan när vi inledde den här, vilken oerhört lång inledning det här blev. Är ni här igen? Du som var med för 2 veckor sedan när vi inledde den här serien kanske minns att jag hann inte riktigt färdigt då. Det blir så ibland för att jag har predikat så väldigt länge jämt. Så jag hann inte med riktigt allt jag hade förberett. Och det gör inte så där jättemycket, därför att det som jag hade kvar då hör väldigt starkt samman med kapitel 3 som vi ska gå in i alldeles strax. Och innan vi läser tillsammans ifrån slutet av det första kapitlet, så vill jag bara lyfta det här och ha med dig den här tanken att mer än någonting annat, tycker jag när jag läser Filipperbrevet, så handlar det om att Paulus vill liksom lyfta upp i sitt brev till församlingen vad som verkligen betyder någonting. Vad som verkligen mitt i allt egentligen är någonting värt. Och det tror jag är en väldigt vettig fråga att ha med sig i livet. Och ställa sig själv lite då och då under resans gång. Vad är det som egentligen betyder någonting i mitt liv? Vad är det som egentligen är någonting värt? Vad är det som egentligen är dyrbart för mig som kristen? Och då står det så här i det första kapitlet. Vi ska bara avsluta med ett par punkter där, så ska vi gå vidare sedan. Filipperbrevet 1, vers 20 och 21. Så säger Paulus, det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Till för mig är livet Kristus och döden en vinst. Och det kanske vi inte upplever så där väldigt ofta, att döden är en vinst. Vi vill helst leva. Jag tror det är normalt att vilja leva och fortsätta att leva. Och Paulus säger också att han dras åt båda hållen, så han är inte liksom helt för det här att han ska dö. Men han säger att livet är Kristus, och till och med döden faktiskt skulle kunna vara en vinst. Varför? Jo, därför att Paulus har sin glädje och sin trygghet och sin identitet, som vi talade om förra månaden, i Jesus Kristus, i Gud. Och hans passion, det är att Jesus ska bli förhärligad. Det vill säga att människor ska se hur stor Jesus är genom hans liv. Det är därför vi är skapade. Och det Gud har skapat oss till sin ära. Och Paulus vet det. Det är därför jag lever. Det är därför jag är till. För att Jesus ska bli sedd stor i mitt liv och genom mitt liv, så att människor fattar vem Jesus är och vad han har att ge. Och Paulus är övertygad om att det egentligen faktiskt inte spelar så stor roll om han lever eller dör. Om han får fortsätta att leva, så är livet Kristus. Och om han skulle bli dömd till döden och få ge sitt liv, så är det en vinst, därför att då får han ju vara ännu närmare Jesus Kristus. John Piper har uttryckt det här och sammanfattat det här så väldigt väl när han säger att Kristus blir förhärligad genom dig när han är mer dyrbar för dig än allt vad livet kan ge dig och allt vad döden skulle kunna ta ifrån dig. Om man skulle kunna sluta predikan där och låta oss fundera över det, meditera över det. Jesus blir förhärligad, det vill säga hur fantastisk Jesus är blir synligt i den här världen när Jesus för dig och mig är mer dyrbar än någonting annat som den här världen kan ge. Och till och med dyrbarare än någonting som döden skulle ta ifrån oss. Och då går vi till det tredje kapitlet. Så skriver Paulus så här från vers 1. Och det blir rätt mycket bibelstudie idag, men det är tanken med de här teman som är bibelboksbaserade. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna. Det är ett konstigt bibelord. Jag har aldrig predikat över just den meningen någon gång. Beware of the dogs. Kanske man skulle göra. Vi gör ju det nu. Det är rätt märkligt därför att Paulus använder det uttrycket. Se upp för hundarna. Hundarna är ett uttryck som judarna använde rätt föraktfullt, får man förmoda, om alla som var hedningar, det vill säga alla som inte var judar och hade liksom ett förbund med Gud. Så pratar man, ja men det är hedningarna, hundarna. Så här. Nu vänder Paulus på det. Och så säger han att de som har smakat nåden som Jesus ger, de som har liksom tagit emot Jesus och inte längre lever i det här gamla förbundet med lagen och regler och uppförde så här koderna. De som har smakat nåden och sen vänder tillbaka till allt det gamla, till de judiska föreskrifterna, till lagarna, regelverken, de är inte bättre än hedningarna. Det är vad han säger. Så se upp för dem. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver, en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklandelig man. Jag vet inte hur många av oss som kan säga det om du jämför dig med lagboken, gamla testamentets lagar, och sen kan konstatera att det finns ingenting att anmärka på i mitt liv. Men Paulus påstår det, att han i förhållande till lagen är oförvitlig, oklandelig. Och det han talar om i inledningen av det här kapitlet är att det kristna livet, livet med Gud, handlar inte om det yttre. Det handlar inte om lagar, det handlar inte om regler. Och det är ett genomgående tema faktiskt i det mesta som Paulus skriver, om du har märkt det. Och så lyfter han fram sin egen meritlista. Och säga att skulle man räkna efter det som anses viktigt i vårt samhälle, i den här världen, som bakgrund och hur väl man sköter sig och hur väl man lyckas hålla alla regler och liksom status och ställning i andra människors ögon, så ligger Paulus i toppskiktet. Och så fortsätter han. Och så säger han, men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Och så konstaterar han att mina meriter i mänskliga, det som är meriter i mänskliga ögon i mitt liv, det är egentligen bara skräp. Det är inget att ha. Det spelar ingen roll. Allt det han är i sig själv, allt det som han har uppnått genom att studera, den ställning han har i andra människors ögon, allt det är helt värdelöst om man jämför med det som han har funnit i Kristus. Vad är det som egentligen är dyrbart för dig och mig? Och sen, då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Jag har märkt en sak både i mitt eget liv och hos andra predikanter och många pingstvänner också för den delen. Vi läser gärna den första delen av det sammanhanget. Jag vill lära känna Kristus, stod det i 1917 års översättning. Jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelseskraft. Yes, det vill vi ha. Men Paulus talar också om något som vi väldigt gärna undviker. Talar om lidande. Och du vet att Paulus var förberedd på att det skulle kunna bli ganska tufft att följa Jesus. När Paulus, som var ute efter att förfölja de kristna och stred för judendomens sak och mot den här nya sekten som han ansåg att det var, och möter Jesus på vägen till Damaskus och inser att han har gått fel väg, han behöver den Jesus, så talar Gud till en man som heter Ananias att du ska hjälpa Paulus. Och så säger han, och jag ska visa honom hur mycket han kommer att få lida för mitt namns skull. Så Paulus är förberedd på att det är inte alltid så väldigt lätt. Och när Paulus lite senare ska lämna Efesus, och sista gången har han mött församlingen i Efesus, så han säger, jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidande väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. Med andra ord, mitt liv handlar inte om mig. Jag är del av någonting större, någonting viktigare än mig själv. Vad är det som är dyrbart för dig och mig? Och det är viktigt att komma ihåg det här och säga det här. Jag vill understryka det jag säger nu. Evangeliet är inte, om du nu har trott det, ett löfte om ett enkelt och problemfritt liv. Evangeliet är inte det. Evangeliet är inte en inbjudan. Att följa Jesus är inte en inbjudan till en lyxkryssning med all inclusive och fria drinkar i baren. Det är inte det. Utan att följa Jesus är en inbjudan att mönstra på ett räddningsfartyg som mitt i stormen och mitt i mörkret går ut i skyhöga vågor för att rädda de förlorade. Det är vad det handlar om att följa Jesus. Och det finns diken på båda sidor alla vägar. Och ett dike som har varit ganska förhärskande i vårt land, speciellt i karismatiska sammanhang, det är det här härlighetsdiket. Att nu när jag har blivit frälst, nu när jag har tagit emot Jesus, så får han sannoliken fixa till mitt liv och se till att jag blir rik och snygg och framgångsrik och snyggare igen. Och liksom allt ska bara funka för mig. Därför jag är ju frälst. Och ifall inte det blir precis så som jag har tänkt, då är det något fel på Gud. Och ännu värre, om det inte blir precis så som jag skulle vilja ha det, så är det något fel på min tro. Ja, felet på din tro är att om du tror att det är så att det är det livet som Jesus inbjuder till, då är det nog fel på din tro. Det är inte att din tro är för svag, då är det att du har tro på fel sak. Är du med mig nu? Det andra diket är liksom det här diket där man förhärligar lidandet. Man nästan söker lidandet. Det ska vara så svårt som möjligt. Det är inte vad Bibeln säger. Paulus säger i ett annat sammanhang: jag kan ha det bra, jag kan ha det dåligt. Det spelar ingen roll, bara jag får känna Jesus. Att följa Jesus är att ge sig själv till ett liv som inte handlar om dig, utan handlar om de förlorade. Jesus sa, om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Det är en inbjudan till ett liv som inte handlar om dig utan om de förlorade. Och då kan man ju fundera på, vad menar Paulus när han talar om att dela Jesu lidande? Jag tror att det framförallt handlar om att man förändrar sina värderingar. Vad är det som är dyrbart i livet? För innan Paulus mötte Jesus så hade han sin glädje, sin stolthet och sin livsmening i sin bakgrund, som vi sa, i sin utbildning. Att han hade studerat teologin och blivit en av de mest lärda fariseerna. Han hade sin stolthet och sin glädje i hur väl han levde upp till reglerna och hur andra såg på honom. Och så säger han, som vi läste: allt som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Det där spelar ingen roll längre. Och det där kan jämföras, tycker jag, med kapitel 2 som André predikade om förra veckan. Där det talas om att vara så till sinnes som Jesus var. Det vill säga, ha den inställning till allting som Jesus hade. Där det står att fastän han var till i Guds gestalt, han var Gud och är Gud, han hade allt det som ligger i det gudomliga i himlen, så räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Var så till sinnes, ha den inställningen som Jesus hade. Han var till i Guds gestalt. Han hade allt. Han var och är Gud. Men jag inser att det här spelar just nu ingen roll. Vi har ett uppdrag att söka efter och rädda det som är förlorat. Så innan Paulus mötte Jesus så var det som räknades högt, det som var en vinst för honom, det var hans bakgrund, utbildning, regler, lagar, status och ställning. Och det som skulle kunna vara ett nederlag för honom, det skulle ju vara då, när Paulus hade sin inställning, de kristna är en sekt, de är rakt emot allt vad Gud vill, så skulle ju förlusten skulle ju vara om det visar sig att den här Jesus Kristus faktiskt är den han säger att han är, att de kristna har rätt. Det vore ju jobbigt. Men när han har mött Jesus så byts hela hans värdegrund ut. Och det som räknades som viktigt, det som räknades som en vinst, det blir till en förlust. Det är ingenting värt. Och det återstår sedan bara en enda verkligt viktig sak för Paulus. Jesus Kristus. Hela hans liv kretsar kring Jesus. Och att ge budskapet om honom vidare till den här världen. Vad är det som är dyrbart för dig och mig? Och så sedan i vers 8 i det tredje kapitlet: jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Då kan man fundera på, vad betyder det rent praktiskt i min vardag att låta Jesus vara nummer ett och vara fullständigt och suverän det största i mitt liv? Jag tror att det för det första handlar om att om vi ställs inför något tillfälle eller ställs inför något i den här världen där vi måste välja mellan någonting som den här världen ger och erbjuder oss och troheten till Jesus, så väljer vi Jesus. Jag tror att det handlar om, för det andra, att vi handskas med det som den här världen ger på ett sätt som för oss närmare Jesus. Och på ett sätt, skulle man kunna lägga till, som visar att ingenting som finns i den här världen är mitt hjärtas skatt. Hänger du med mig nu? Att leva och hantera det som den här världen ger. För vi har mycket och vi har det väldigt bra i vår del av världen. Och det ska vi tacka Gud för. Men vi hanterar det som den här världen ger och erbjuder på ett sätt som visar det där är inte mitt hjärtas skatt. Och för det tredje. Om jag skulle förlora någonting som den här världen kan ge, vad det än är, så tappar jag inte min glädje för min verkliga skatt. Det som verkligen betyder något är Jesus Kristus. Vi fortsätter en liten stund till. Vi måste komma in på det här som är mitt favoritstycke i hela det här brevet. Från den 12:e versen. Så säger Paulus, inte som jag redan har gripit det eller redan har nått det målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Börde jag menar inte att jag redan har gripit det. Men en sak gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det finns en annan översättning av vers 12 som gör det här ännu tydligare. English Standard Version. Där står det så här. Och häng med nu. Not that I have already obtained this. Or I'm already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me his own. En fri översättning. Inte så att jag redan har uppnått det eller redan är fullkomlig, men jag gör allt för att göra det till mitt eftersom Kristus Jesus har gjort mig till sin. Vad är det Paulus vill uppnå? Vad är det han vill göra till sitt? Vad är det han vill liksom få in så mycket så att han känner nu äger jag det här är mitt. Jo, det som han talade om tidigare, att lära känna Kristus, att bli lik honom om det så skulle gå genom lidande, inte för att bli hans. Han konstaterar, jag är redan hans. Han har redan gjort mig till sin. Men för att han ska bli min, för att han ska bli det största i mitt liv. I vers 8 sen. För att vinna Kristus. Och det här är viktigt. Därför det här är, tror jag, lösningen på den skenbara konflikt och motsättning som ibland kan finnas mellan det vi kallar nåd och det som vi med ett gammalt ord kallar helgelse. Det vill säga vår strävan. Eller det som borde vara vår strävan. Att göra upp med synd i våra liv. Att göra upp med det som hindrar oss från att fullt ut leva för Gud. Vi predikar väldigt mycket nåd i vår församling. Jag predikar väldigt mycket nåd. Det har gjort det hela mitt liv. Faktiskt. Väldigt mycket. Och ibland så får jag höra. Att Hultberg, du överbetonar nåden. Det tror jag inte alls. Men jag har hört det. Inte från dig naturligtvis, men från andra människor på andra platser. Där de inte begriper bättre. Och faktiskt hört, och det var absolut inte det här. Faktiskt hört någon gång någon som sa att Christer, du gör nåden större än den är. Det är bra, eller hur? Och om jag ska tolka det så positivt jag kan, så tror jag att man menar då att om man betonar nåden, att ingenting faktiskt beror på oss, vilket vi predikar här, utan att allt beror på vad Jesus har gjort, så finns det en risk att människor tar det som att det är fritt fram att leva hur som helst. Det kan vara det man menar. Men det är inte vad Bibeln lär. Och det är inte vad Paulus lär. Och det är faktiskt inte vad jag lär heller. Vi har sagt det många gånger. Jag kommer fortsätta säga det många gånger till. Att du är frälst av nåd. Bara nåd. Uteslutande nåd. Jag säger Jesus plus ingenting. är allting. Vi har också sagt att hela resten av resan från det ögonblick du tar emot Jesus och blir en kristen, att hela resten av resan också är nåd, bara nåd, uteslutande nåd. Och så säger Paulus här då att han jobbar hårt. Han jagar mot målet. Att han inte har vunnit det än, men att han tänker vinna det på något sätt. Vad handlar det här om? Ja, han säger till dig och mig också förresten, låt oss ta med det. Att därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. De flesta av oss, vad det här känner du igen, det här har vi talat om förut. De flesta av oss är nu ganska medvetna om att frälsningen är av nåd. Den är bara av nåd. Det finns ingenting som jag kan göra för att Gud ska älska mig mer. Och det finns å andra sidan ingenting jag kan göra för att Gud ska älska mig mindre. Allt det här vet vi. Men det finns ganska många som lever sedan efter frälsningen som om det fortsatta livet en kristen handlar om hur väl jag kan kämpa i min egen kraft, min egen förmåga, mina egna förutsättningar för att liksom behålla Guds kärlek och gillande över mitt liv. Men du, det är nåd hela vägen. Och lyssna noga nu. Jag känner någonstans att det här kan vara en nyckel för någon som funderar över. Att det Bibeln menar med helgelse, det vill säga strävan och längtan efter att göra upp med det som är synd i våra liv, som hindrar oss från att fullt ut följa Gud. Det Bibeln menar med det är exakt det som Paulus skriver om i Filipperbrevet. Att vara beredd att räkna vad som helst som avskräde i jämförelse med det vi har funnit hos Jesus Kristus. Det betyder att det finns saker i mitt liv som jag faktiskt vill lägga bort. Det finns saker i mitt tidigare liv. Det finns saker som möter mig i den här som jag säger nej till. Därför att Jesus är det största i mitt liv. Inte för att han ska bli det, inte för att jag ska bli frälst, inte för att Gud ska gilla mig, utan därför att jag med mitt liv har ett enda mål. Att visa den här världen hur stor Jesus är. Det är vad det handlar om. För mig är livet Kristus mer dyrbar än allt vad det här livet kan ge. Och till och med mer dyrbar än allt vad döden skulle kunna ta. Och allt folket sa, amen.